Det har blivit en så kallad långbänk ut av det svenska flygplanet J-39 Gripen, JAS kallad. Här är rapporten 29 november 1990.
Morgonekot fortsätter i Sverige. Det nya stridsflygplanet JAS 39 Gripen beräknas nu bli 25% dyrare än vad som avsågs när kontraktet skrevs under. Det framgår efter att företagsledningen redovisat hur stora förluster de tror att det blir på utvecklingsarbetet och tillverkningen av de första 30 planen.
Enligt företagsledningens uppgifter till fackklubbarna beräknas industrigruppens förluster på den första fasen av JAS-programmet till 3,6 miljarder kronor. Dessa kostnader kommer emellertid inte att drabba skattebetalarna eftersom företagens åtaganden så långt i projektet regleras av ett kontrakt till fast pris. Industrin ska heller inte kunna kompensera sig för fördyringarna av typarbetet och tillverkningen av de 31 planen som nu pågår. Detta har försvarets materielverk varit noga med när man förhandlat med industrin om hur stora kostnadsstegringarna blir i nästa skede av JAS-projektet. Fördyringarna av denna så kallade delserie 2 på 110 plan beräknas till 7 miljarder kronor i förhållande till det ursprungliga kontraktet, alltså dubbelt så mycket som för delserie 1. Och dessa kostnader kommer skattebetalarna med säkerhet att få svara för, även om regeringen ännu inte tagit ställning i frågan. Alternativet skulle vara att industrin åtog sig att driva JAS-projektet med fortsatta förluster, och också hos köparen Försvarets materielverk är man införstådd med att utvecklingen och tillverkningen av JAS-Gripen måste ge industrigruppen en viss vinst. Detta är också skälet till att JAS-projektet i fortsättningen kommer att styras av ett riktpriskontrakt om det blir någon fortsättning. Idag, när möjligheten att fullfölja JAS-projektet ifrågasätts av både köpare och tillverkare, är det intressant att notera att fördyringarna av delserie 2 varit kända för staten i mer än 2 år och därför inte längre är en grund till att säga upp kontraktet. Om regeringen vill lägga ner JAS-projektet utan att betala dyra avvecklingskostnader måste man finna andra skäl.
Som en parentes kan nämnas att det flygplan som spökar i bakgrunden är det amerikanska F-16 och F-18.
Och de amerikanska flygplanstillverkarna har åter börjat uppvakta försvarets materielverk.
Reporter Börje Remdahl.
Den 29 november 1990. Sveriges största dataregister ska eventuellt skyddas med ny lag.
På 1,5 månad ska en grund för ett nytt svenskt lagförslag vara klart. Ett förslag som ska styra Sveriges största dataregister. Utredningarna om det här registret har däremot tagit mycket lång tid, hela 10 år.
Registret omfattar alla boende i Sverige. Var alla bor, yrke, lön, sjukdagar, diagnoser på sjukdomar. Det vill säga alla uppgifter som försäkringskassorna kan samla in. Det är den största och mest omfattande datoriseringen som planeras i Sverige och går under namnet FAS 90. Redan 1980 utreddes en datorisering av försäkringskassorna och 1983 fick den namnet FAS 90. Och det färdiga förslaget låg på riksdagens bord 1988 och där fick det ligga träda ett tag. Syftet var att göra arbetet mer effektivt i kassorna och också kunna hitta arbetsplatser med farlig arbetsmiljö och rehabilitera långtidssjuka. Detta väckte regeringsintresse eftersom det låg i linje med löftet att avskaffa 400 000 farliga arbeten, och plötsligt påskyndades arbetet för att få ett beslut om FAS 90. På 4 platser i landet pågår försök. Dalby i Skåne, Timrå i Medelpad, på Kungsholmen i Stockholm och Solna utanför. Nästa plats blir Göteborg, följt av kassorna i Västmanland och Skaraborgs län. I Stockholm leder Lena Bilander försöken och betonar behovet av en datorisering.
Våra försäkrade har rätt att kräva att vi jobbar på ett vettigt sätt. Och vi behöver, eftersom vi inte får personella resurser, så behöver vi kunna jobba effektivt.
Det här kommer ju bli ett av de mest inträngande register. Det är många som är rädda för att ha beskrivit det som ett monsterregister.
Ja, jag tycker inte att det är ett monsterregister. Den information som finns i registren, den har vi idag. Skillnaden är att delar av den här informationen ser vi på en skärm istället för på ett papper.
Lena Bylander välkomnar diskussion om fas 90 men tror att säkerheten runt registret kommer att räcka. Ingen arbetsgivare kommer att få uppgifter om en enskild. Ingen kan spåra måndagssjuka och försäkringskassorna får inte byta information med varandra. Datainspektionen har dock haft synpunkter och nu är en utredning tillsatt för att föreslå en registerlag. Ensamutredaren justitierådet Inga-Britt Törnell ska nästa vecka ha sitt första sammanträde i en lång rad med berörda myndigheter. Och den 15 januari förväntar sig regeringen ett delbetänkande som ska ligga till grund för en lag som styr Försäkringskassornas arbete. Senare ska det förslaget kompletteras med hur registret ska hanteras centralt. Håkan Mörling på Datainspektionen ser dock fortfarande faror.
Ja, faran är ju att det blir, för det första omfattar alla boende i hela Sverige. Och sen är det ju det här mängden uppgifter. Jag menar, varje liten uppgift för sig kan ju verka väldigt oskyldig. Men när man sammanställer allt det här på en gång så blir det ju väldigt omfattande. Det blir ju en detaljerad kartläggning av en enskild människa. Och det är det vi menar är en fara med. Man kan ju använda det i helt andra syften än i rehabiliteringssyfte. Och det har vi påpekat i vårt brev till regeringen också, att det blir väldigt attraktivt för andra grupper och andra intressen i samhället att komma över alla de här uppgifterna.
Att FAS 90 fått nästan 10 år på sig att utformas och förslaget ligger klart i 2 år, medan registerlagen plötsligt ska utredas på 1,5 månad, har förvånat många. Men Håkan Mörling uttrycker förvåningen diplomatiskt.
Ja, det är väl inte för mycket sagt att man... Visst kanske man är lite förvånad över att det är så kort tid med tanke på julhelgen emellan. Men jag förmodar att man har tagit med det i beräkningen.
Håkan Mörling, Datainspektionen, Vincent Dahlbäck var reporter.
Mellanösternkrisen 1990, Irak, 30 november 1990.
7:05 är klockan och det här är morgonekot. FNs säkerhetsråd röstar alltså i natt igenom den länge förebådade resolution som godkänner ett militärt ingripande mot Irak om inte dess trupper lämnar Kuwait före den 15 januari.
Stämningen i säkerhetsrådet var högtidlig och allvarlig när ordföranden, USAs utrikesminister James Baker, läste upp resultatet av omröstningen.
The result of the voting is as follows. 12 votes in favor, 2 votes against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as resolution 678. 1990.
12 röster för, 2 emot, 1 avstår. Det var Kuba och Jemen som röstade emot, men avgörande för att resolutionen skulle gå igenom var att Kina, som ju har vetorätt som permanent medlem, valde att lägga ner sin röst. Jemens FN-ambassadör motiverade sitt lands nej-röst med att ett krig kan innebära en katastrof. Vi behöver tålamod, vädjade han. Irak fick chansen att lägga fram sin syn på konflikten inför säkerhetsrådet. Den irakiska FN-ambassadörens tal blev ett mycket fränt angrepp på USA och på FN, som han kallade ett lydigt redskap för USA. Vårt folk kommer inte att böja sig, sa den irakiska ambassadören. Men den historiska resolutionen röstades alltså övertygande igenom. USAs utrikesminister James Baker sa så här.
If Iraq does not reverse its course peacefully, then other necessary measures, including the use of force, should be authorized. We must put the choice to Saddam Hussein in unmistakable terms.
Om inte Irak ändrar sig måste andra nödvändiga åtgärder, inklusive användandet av våld, godkännas. Vi måste ställa Saddam Hussein inför ett val som inte kan missförstås, sa Baker. Resolution 678 innebär nu att om inte Irak efterlever de tidigare 10 FN-resolutionerna och drar sig tillbaka från Kuwait senast den 15 januari, så kan alltså en militär aktion mot Irak inledas. Men det här behöver inte betyda att så blir fallet. Sovjetunionens utrikesminister Eduard Shevardnadze sa inför säkerhetsrådet: resolutionen utesluter inte krig, men kräver det heller inte. Shevardnadze sa att han var förtröstansfull att andningspausen till den 15 januari kommer att medföra en förändring mot en politisk lösning. President Bush, som igår hyllade FN-beslutet, fick frågan om det här innebär att vi är närmare ett krig. Nej, vi är närmare fred, sa Bush. Det här är en diplomatisk triumf för den amerikanske presidenten. Däremot har han idag mycket svårt att få med sig den amerikanska kongressen på ett krig. Oppositionen växer och åtskilliga höga militärer och andra som vittnat i kongressförhör kräver att sanktionerna ska ges betydligt längre tid. Igår krävde till exempel den demokratiske senatorn Edward Kennedy att man ska ge sanktionerna tid att verka till augusti nästa år. Om det skulle bli en omröstning i kongressen idag om en militär lösning av konflikten är det inte säkert att president Bush skulle vinna den. Men däremot har han nu alltså fått grönt ljus från FN att attackera Irak om ingenting annat hjälper. Klockan har börjat ticka för Saddam Hussein. Han har fått den sista varningen från världssamfundet. Nu börjar en 45-dagars period av diplomatiska kraftansträngningar för att få Iraks president att inse att det bästa han kan göra är att ge sig frivilligt. Lasse Bengtsson, New York.
Uppenbarligen säker på att FN:s säkerhetsråd skulle anta resolutionen kommenterade den irakiske presidenten Saddam Hussein omröstningen redan innan den hade ägt rum. I ett tal inför arabiska ungdomar i Bagdad upprepade han att Irak är berett att kämpa mot USA och dess allierade i den händelse att det blir ett krig. Saddam Hussein sa att om krig bryter ut så kommer Irak att kämpa på ett sätt som gör alla araber och muslimer stolta. Irak är fast beslutet att inte böja knä för orättvisan. I sitt tal gick Saddam Hussein till hårt angrepp mot FN i allmänhet och säkerhetsrådet i synnerhet, som han betecknade som USA:s lydiga verktyg. I sak finns inget nytt i den irakiske ledarens tal. Han upprepade vad som tidigare sagts och det finns inga tecken på att den irakiska positionen mjuknat till följd av resolutionen. Tvärtom sa Iraks Parisambassadör kategoriskt nej på journalisternas frågor om Bagdad skulle åtlyda resolutionen. De irakiska reaktionerna verkar mest vara riktade till hemmaopinionen för att stärka moralen inne i Irak inför ett eventuellt anfall från den internationella alliansen.
Lars Kobbe, reporter.
En rapport är den 30 november 1990 om världens tystaste ubåt tillverkad i Sverige.
Det svenska ubåtsskyddet kan förstärkas betydligt om marinens ubåtar utrustas med de Stirlingmaskiner som Kockums i Malmö har utvecklat. Det här systemet gör det möjligt för ubåten att vistas i undervattensläge under flera veckor utan att den behöver gå upp till ytan. Motorerna har prövats under 2 år på ubåten Näcken och med mycket goda resultat.
Så att det går här normalt, det är som ett vanligt rum. Det som hörs mest är fläktar och kringutrustning. Motorerna har man ingenting av. Det är en kontinuerlig förbränning som sker i det, som en villapanna.
Löjtnant Peter Persson, ombord på ubåten Näcken, demonstrerar fördelarna med det unika maskineriet som så gott som ljudlöst laddar fartygets batterier i undervattensläge. Motorn arbetar med flytande syre och lacknafta som bränsle och är oberoende av lufttillförsel. Vanliga ubåtar måste gå upp till ytan regelbundet för att kunna ladda sina batterier med dieselmotorerna. Och då riskerar man upptäckt både genom att synas och genom att maskineriet bullrar kraftigt. Trots att den bullerdämpande huven över Stirlingmotorn här har plockats bort för demonstrationens skull kan man föra ett samtal alldeles intill. Och med den ljudisolerande kåpan på plats hörs bara ett svagt brus. Inget buller fortplantas ut i vattnet och kan avslöja ubåtens läge.
Jag bedömer att om vi ligger i ett område vid egen kust och ett begränsat område där vi inte behöver flytta oss så mycket så kan vi ligga upp mot 3 veckor.
3 veckor kan man nu klara i ständigt undervattensläge, säger fartygschefen Lars Nordenberg som har befälet på världens tystaste ubåt. Marindirektören Anders Hägerstedt som har lett utprovningen är nöjd.
Sverige har länge legat bland de ledande i världen när det gäller konventionell ubåtsteknik. Men med det här maskineriet är vi idag världsledande, utan tvekan.
Stirlingsystemet som Kockum har utvecklat är nu färdigt att tas i bruk. 70 miljoner kronor kostar det att hos Kockums i Malmö förlänga fartygets skrov och svetsa in en Stirlingsektion i akterskeppet som på Näcken. Den svenska ubåtsflottan har en nyckelroll i ubåtsskyddet och kapaciteten att spana efter eventuella främmande undervattensfarkoster kan nu förbättras påtagligt. Det gäller inte bara förmågan att spana långa perioder i undervattensläge utan också installationen av en så kallad långbashydrofon som femdubblar i avstånd inom vilket ubåten kan avlyssna allt ljud som fortplantar sig i vattnet.
Och det var Börje Remdahl som rapporterade från ubåten Näcken.
November 1990. Tyskland var det land som på ett mer rejält sätt ställde upp för Sovjet i livsmedelssituationen där. Man engagerade TV och sin förbundskansler.
Union. Ich glaube, wir alle verspüren die Pflicht und auch die Bereitschaft unseren sowjetischen Nachbarn zu helfen. Mein Aufruf an Sie alle ergeht, helfen Sie bitte mit, Not in der Sovjetunion zu lindern.
När sändningen var slut hade närmare 4 miljoner D-mark kommit in. Överhuvudtaget har insamlingen av nödhjälp till Sovjetunionen blivit en stor sak i Tyskland. Och tyska Röda Korset drar nu igång en luftbro med förnödenheter till Sovjetunionen. 35 ton livsmedel, medicin och annan hjälp ska skickas, bland annat med hjälp av det här transportplanet från Aeroflot som lyfter idag från Hannover till Moskva med matpaket. Också lastbilar packas fulla med hjälpsändningar som i första hand ska delas ut till pensionärer, barnfamiljer och handikappade med början redan nu till veckoslutet.
Det är inte slut på diskussionerna om JAS Gripen ännu. Här är en rapport den 30 november 1990.
Försvarsminister Roine Carlsson sa i riksdagen idag att regeringen har god beredskap att överväga köp av andra stridsflygplan än JAS om detta skulle bli aktuellt. Och samtidigt förklarade han att Sveriges behov av ett starkt luftförsvar har ökat under senare år.
JAS-debatten i riksdagen föranleddes av frågor till försvarsminister Roine Carlsson från den socialdemokratiske riksdagsmannen Hans-Göran Frank. Han ville bland annat veta om det är fastställt att JAS-projektet ska fullföljas. Försvarsministern hänvisade till regeringens beslut att industrin måste göra tydligare utfästelser om att garantera planens prestanda innan en beställning kan ske.
Det är följaktligen inte fastställt att JAS-projektet ska fullföljas. Men det är samtidigt regeringens avsikt att om godtagbar teknisk säkerhet för flygplanen kan garanteras och rimliga villkor kan uppnås i kontrakten med industrigruppen JAS, så bör projektet fullföljas.
Sveriges meste, störste och dyraste advokat utesluten ur advokatsamfundet.
Ja, Sveriges advokatsamfund uteslöt idag Henning Sjöström ur samfundet med omedelbar verkan. Beslutet innebär att Sjöström inte längre kan verka som advokat. Advokatsamfundets generalsekreterare Lars Bentelius anser att Henning Sjöström har skadat advokatkåren.
Det är klart att en sån här händelse inte är till fördel för kåren, det måste jag tillstå.
Beslutet att utesluta honom ur advokatkåren, upprättar det förtroendet för kåren nu?
Ja, det visar i varje fall att vi med fasthet upprätthåller en god advokatsed på området.
Advokatsamfundets disciplinnämnd anser att Henning Sjöström har varit ansvarslös och grovt försummat sina plikter under synnerligen försvårande omständigheter i samband med att han försvarade en affärsman i den så kallade Laren-härvan som gäller omfattande handel med skalbolag. Samtidigt som åklagaren under mannens häktningstid förra året strängt begränsade hans möjligheter till affärskontakter kunde mannen ändå sköta utländska penningtransaktioner genom att utnyttja telefaxen på Sjöströms advokatkontor. Enligt samfundets bedömning fick Sjöströms sekreterare som faxade affärsbreven uppfattningen att mannen skulle ha speciella privilegier och ansvaret för det faller på Sjöström själv. Henning Sjöström har redan idag överklagat uteslutningen till Högsta domstolen. Hans ombud, advokat Björn Rosengren, säger att beslutet är felaktigt. Samfundet har inte tidigare lagt ett så här strikt ansvar på advokater för vad som händer på deras advokatkontor när de inte själva är närvarande. Men denna praxis ändrar man nu, påstår advokat Björn Rosengren.
Ja, jag påstår inte utan konstaterar att det är så.
Den 30 november 1990, USA, det gäller Mellanösternkrisen.
Så har vi fått kontakt med vår utsände i Washington, rätt sagt i USA. För i Washington så har president Bush just avslutat en presskonferens där han avslöjade att han inbjudit Iraks utrikesminister till den amerikanska huvudstaden för fredssamtal. Här är vår USA-korrespondent.
Nyheten för dagen i Washington är alltså att president Bush nu föreslår direktsamtal om 10 dagar med ledarna i Bagdad om krisen i Persiska viken där alla viktiga frågor ska kunna diskuteras. Iraks utrikesminister är alltså inbjuden till Washington om 10 dagar för fredssamtal. Bush har också föreslagit att utrikesminister James Baker ska resa till Bagdad för att träffa Saddam Hussein något senare. Det här är det bästa sättet, sa Bush, att få Saddam Hussein att förstå att vi menar allvar med säkerhetsrådsresolutionen om en militär insats om ingenting annat hjälper.
This is an effort to make sure that he understands the commitment of the United States, that he understands that anything that is done must be done inside the confines of the United Nations resolutions.
Det här är ett sätt att få honom att förstå USAs övertygelse att allt som görs måste göras inom säkerhetsrådets resolutioner. Att det inte kommer att bli något ansiktsräddande, några eftergifter. Man säger mig att han inte har förstått budskapet, sa Bush. Men jag är inte säker på att Saddam Hussein kommer att gå med på mötet, sa den amerikanske presidenten. Förslaget från USA är under alla omständigheter en mycket intressant signal till ledarna i Irak. Den amerikanske presidenten berättade under presskonferensen om en annan signal från Irak till USA. Bush sa att iraker idag har gjort en leverans av frukt, grönsaker och cigaretter till den amerikanska ambassaden i Kuwait. En ny motsvarande leverans är lovad till imorgon. Låt oss vara optimister och betrakta det som ett mycket intressant tecken, sa president Bush. Förutom de här nyheterna om den föreslagna dialogen om leveranserna till Kuwaitambassaden var dagens tal till det amerikanska folket och presskonferensen ett försök att pedagogiskt förklara USAs avsikter i Persiska viken. Det handlar om principer. Inget land ska få våldta ett annat. Det handlar om gisslan, om kärnvapen, om effekterna på världsekonomin. Det handlar om vad som är rätt och vad som är fel helt enkelt, sa USAs president. Men, sa han, jag vill ha fred. Jag vet själv vad det innebär att vara i krig och förlora kamrater. Det är därför jag är så angelägen om en fredlig lösning, sa Bush. Men Bush betonade ännu en gång att det inte får bli några eftergifter till Saddam Hussein. Världen kan inte belöna aggression och om det är absolut nödvändigt kan trupper sättas in. Men som helhet var dagens framträdande av president Bush visade dagens framträdande att USA också är ytterst angeläget att använda tiden fram till den 15 januari till diplomati på högsta nivå för att undvika ett förödande krig i Persiska viken. Lasse Bengtsson, New York.
Det första stortyska valet sedan 1932 är klart. CDU och Helmut Kohl stod som segrare. Rapport den 3 december 1990.
Det första samtyska valet sedan 1932 blev en klar seger för förbundskansler Helmut Kohls borgerliga regeringskoalition. Kohls kristdemokrater har, när slutresultatet nu föreligger, fått 43,8% av rösterna. Det är en liten tillbakagång jämfört med föregående västtyska förbundsdagsval. Men det liberala regeringspartiet FDP har gjort sitt tredje bästa val någonsin, och sammantaget får regeringspartierna en utökad och betryggande majoritet i det nya parlamentet. Socialdemokraterna och deras kanslerskandidat Oskar Lafontaine gick starkt tillbaka till 33,5% av rösterna. Avståndet mellan dem och kristdemokraterna ökade därmed. Den stora överraskningen var att Miljöpartiet de gröna gjorde ett katastrofval i västra Tyskland. De klarade inte 5%-spärren där och får därmed inga representanter i parlamentet valda i väst. Däremot lyckades de i östra Tyskland komma över 5%-spärren tillsammans med förbund 90, en allians av de olika medborgarrättsrörelserna i vad som var DDR. Valtekniskt var ju Tyskland fortfarande delat i det här första valet, och det gynnade också kommunistpartiets efterföljare PDS som kommer med i den nyvalda förbundsdagen. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Börjar Iraks hårda Kuwait-attityd vekna? Här är rapporten 3 december 1990.
Irakiska uttalanden i USA tyder på att Irak kan tänka sig att diskutera ett tillbakadragande från Kuwait. Detta samtidigt som USA lovar att inte anfalla Irak om de irakiska soldaterna lämnar Kuwait.
Förspelet till de möten som ska ske senare den här månaden mellan USA och Irak pågår nu för öppen ridå. Igår framträdde Iraks FN-ambassadör i amerikansk TV och sa att hans regering är villig att ta upp alla frågor till diskussion när samtalen inleds. Det finns inga undantag, sa Abdul Amir Anbari. Vi ställer inga villkor på förhand, sa han. President Bush sände samtidigt ut 3 av sina mest tungviktiga utrikespolitiska och militära medarbetare i olika magasinsprogram i amerikansk TV igår. Utrikesminister James Baker sa att USA är redo att lova Irak att inte anfalla om 2 villkor uppfylls. Irak måste lämna Kuwait, och den utländska gisslan som befinner sig i Kuwait och Irak måste få resa ut helt fritt. Samtidigt betonade Baker, försvarsminister Dick Cheney och chefen för det nationella säkerhetsrådet Brent Scowcroft, alla 3, att något annat än samtal blir det inte. Alltså inget som kan kallas förhandlingar. Bush-regeringens kritiker strödde också flitigt omkring sig uttalanden igår. Den förre utrikesministern Henry Kissinger kritiserade på nytt president Bush. Det är ingen fördel att åstadkomma en sorts lösning nu. Det bara förvärrar läget. Det kan leda till ett ännu värre krig inom ett par 3 år, sa Kissinger. Försvarsminister Cheney och andra som uttalade sig verkar inte vara överdrivet oroade över de provskjutningar med landbaserade Scud-missiler som skedde i Irak under söndagen. Även om delar av de amerikanska styrkorna intog högsta beredskap var det inte på grund av risker för anfall. Provskjutningen skedde helt inom irakiskt territorium, konstaterade experter i Pentagon, det amerikanska försvarsdepartementet. Som ett led i den minimala uppmjukningen som sker mellan Irak och USA fortsatte irakiska soldater igår att leverera förnödenheter till de isolerade amerikaner som finns på USAs omringade ambassad i Kuwait. Dessutom kunde förre boxningsvärldsmästaren Muhammad Ali lämna Bagdad med 15 frigivna amerikaner som alla använts som så kallade mänskliga sköldar vid irakiska strategiska anläggningar. Lars-Gunnar Ellansson, Washington.
En rapport den 3 december 1990 berättar om oro i Jugoslavien.
I Jugoslavien kommer armén att använda våld för att avväpna polis och lokala försvarsstyrkor i landets upproriska republiker. Den här skarpa varningen utfärdades igår kväll av den jugoslaviske försvarsministern, rapporterar vår Östeuropa-korrespondent.
Varningen som lästes upp i den jugoslaviska televisionen igår kväll kommer från försvarsministern general Veljko Kadijevic, och varningen är den allvarligaste hittills. Med önskvärd tydlighet klargjorde generalen att armén kommer att avväpna polis, lokala militärstyrkor och hemvärnsförband, det vill säga alla de försvarsenheter som de senaste månaderna byggts upp i utbrytarrepublikerna Slovenien och Kroatien. Båda de här republikerna vill ju att Jugoslavien förvandlas till en lös konfederation av suveräna stater och hotar i annat fall med att lämna den nuvarande statsbildningen. Den jugoslaviska försvarsministerns skarpa varning gav också intrycket av att armén kan agera på egen hand, eftersom han inte gjorde några som helst hänvisningar till regering, parlament eller presidentråd. Armén har onekligen de senaste veckorna trappat upp de politiska aktiviteterna, så till exempel bildade några äldre generaler förra månaden ett nytt kommunistparti vars viktigaste punkt är att inte låta Jugoslavien spricka sönder. Jugoslavien får inte bli ett nytt Libanon, sa försvarsministern igår kväll, och antydde överraskande nog att utländska krafter var beredda att invadera Jugoslavien. Han sa emellertid inte vilket land som kan tänkas angripa Jugoslavien. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Rapport från militärkupp i Argentina, Buenos Aires, den 4 och 5 december 1990.
Situationen i Argentina är fortfarande mycket oklar sedan officerare vid flera militärförband revolterade i morse. Bland annat ockuperades en del militärförläggningar i huvudstaden Buenos Aires, och president Menem har infört undantagstillstånd.
Här vid det första regementets kaserner i Palermo i Buenos Aires utkanter är läget alldeles lugnt. Porten stängdes i kasernområdet för en liten stund sedan med ett tungt hänglås. Någon gång ser man där inne någon av de revolterande soldaterna röra sig i byggnaderna. Ett par gånger har några värnpliktiga som hamnade mitt i revolten släppts ut. Inne i stan vid det ockuperade militärhögkvarteret har däremot skottlossning förekommit under dagen. Där uppe bakom mig på järnvägsvallen framför kasernområdet har ett tiotal regeringstrona soldater gått i ställning med raketgevär. Åtminstone två andra förläggningar, om inte fler, har övertagits av Carapintadas, de stridsmålade revoltörerna. Det är osannolikt att regeringen ska försöka låta storma de ockuperade anläggningarna. För det är inte fråga om ett kuppförsök det här, egentligen bara en revolt, en demonstration för att väcka argentinarnas uppmärksamhet för de problem som delar av militären anser att det existerar i landet. Och inom försvarsmakten givetvis också. Marcus Olander utanför militärförläggningen i Palermo, Buenos Aires.
Och nästa dag, den 5 december, så tog det slut med reporten mitt upp ibland skottsalvorna.
Här i morgonekot. Militärupproret i Argentina slogs ned av regeringstrogna trupper i natt. Så långt nyhetsanfattningen, ni lyssnar till morgonekot. Gårdagens militärrevolt i Argentina har alltså slagits ned av regeringstrogna trupper. Kuppförsöket blev en blodig uppgörelse som Ekots Latinamerika-korrespondent följde på nära håll från början.
Aldrig hade jag tänkt mig att jag i mångmiljonstaden Buenos Aires parka skulle se militärer, soldater ligga skjutklara bakom träd och frihetsmonument och statyer siktande på ett av stans största och mest kända byggnader, Edificio Libertador, militärhögkvarteret bara ett stenkast, ja kanske 200 meter från regeringspalatset, där journalisterna hukas in bakom barriärer och kamerorna riktas mot militärhögkvarteret. Plötsligt bryter skottlossningen ut här utanför Edificio Libertador, militärhögkvarteret. Och det är krypskyttar här på den här sidan som jag står på den här sidan av gatan som skjuter mot militärhögkvarteret. Jag såg hur det ryckte till i väggen där borta när de skjuter in genom en av dörrarna. Innanför dörrarna så bör alltså någon ha skarat. Fyra röda korsmän sprang just nyss upp för trappan. En försökte komma ut, men just då smällde ett skott av alldeles i närheten av honom. Una ambulancia! Högst uppe där i näst översta våningens lilla fönster i militärhögkvarteret syntes alldeles nyss någon rörelse. Och det är mot det fönstret som skotten nu avlossas. Man kan se när skotten går in i taket där, alldeles bredvid takfönstret. Vad som här alltså på Paseo Colón just nu håller på är ett mindre inbördeskrig. Och bortåt till vänster börjar nu regeringszonerna, trupperna närma sig i skydd av skymningen som just håller på att falla på. Det är bara de översta våningarna av det här höga huset som fortfarande är upplysta av solen. Och i skydd av de här stora träden här närmar sig nu en grupp regeringstrupper, en 15-20 man. Den enda ingången till huset, till byggnaden, förefaller att vara den som där den vita flaggan nu hänger. Och sen efter militära maktdemonstrationer från regeringens sida, överflygningar av militärflygplan, skottlossning in genom fönster och dörrar i militärhögkvarteret, så ger sig, eller gav sig här för en liten stund sen, rebellerna. Och nu kan jag se att där borta går en lång rad med tillfångatagna rebeller, civilt klädda. Nu kommer de ut här genom porten. Och nu när striderna är över, då ropar publiken som har samlats här, som har vågat ta sig fram, skymford mot de rebeller som har gett sig och som nu stiger upp här i transportlastbilen. För dem är den militära karriären slut och den största förnedringen har drabbat dem. Regeringen har utgått med seger ur det här inbördeskriget, ur den här revolten som har Argentina fått uppleva, den fjärde militärrevolten sedan 1988 under den civila regeringens tid. Här är Marcus Olander utanför Edificio Libertador i Buenos Aires.
Minst 12 människor dödades alltså vid revoltförsöket i Argentina.
Mellersta Östern, den 4 december 1990. Amerikaner i allmänhet tror på krig trots fredssträvarna.
Så Persiska viken, trots fredssträvaren häromdagen från president Bush,
till Saddam Hussein ökar pessimismen bland det amerikanska folket. En opinionsundersökning från tv-bolaget ABC och tidningen Washington Post visar nu att tre fjärdedelar av det amerikanska folket tror att det kommer att bli krig vid Persiska viken. Lasse Bengtsson rapporterar.
En överväldigande majoritet av det amerikanska folket, 90%, anser att det är positivt att utrikesminister James Baker reser till Bagdad för att samtala med Saddam Hussein. Däremot tror över hälften, 53%, att samtalen inte kommer att göra någon nytta. Och 75%, 3 av 4, tror alltså att det kommer att bli krig. 2 av 3 amerikaner anser också att det är riktigt att anfalla Irak om man inte har lämnat Kuwait den 15 januari. Den uppfattningen hade också USAs försvarsminister Dick Cheney när han igår förhördes i senaten. Om de ekonomiska sanktionerna inte fungerar och om vi inte attackerar militärt har vi ett stort problem, sa Cheney.
My own personal view is that it's far better for us to deal with him now than it will be for us to deal with him 5 or 10 years from now.
Det är mycket bättre att ta itu med Saddam Hussein nu än det kommer att bli om 5 eller 10 år, sa den amerikanske försvarsministern. Igår blev det också klart att samtalen mellan USA och Irak bara kommer att innefatta de två länderna. USA ville från början ha med Kuwait och Saudiarabien, men när Irak svarade med att vilja ta in PLO backade USA ur. President Bush sa ju från början att USA inte träffar Irakledarna för att förhandla, mer för att varna. Men redan nu börjar de tongångarna mjukas upp. Igår antydde amerikanska utrikesdepartementet att om Irak bara lämnar Kuwait så kan det inträffa andra positiva saker. Då kan annat börja diskuteras också. Något sånt har inte hörts från USA tidigare. Lasse Bengtsson, New York.
Den 3 december 1990, statsminister Carlssons så kallade gisslanbrev till Irak får besk kritik från USA.
Ja, statsminister Ingvar Carlssons brev till Iraks president Saddam Hussein får alltså ny kritik. Den här gången kommer den från USA, där diplomater och politiker uttrycker förvåning, bland annat över att Carlsson inte uttryckligen fördömer Kuwait-invasionen i brevet.
Statsminister Ingvar Carlssons brev till Saddam Hussein cirkulerar nu i allt vidare diplomatiska kretsar i Washington. Enligt diplomatiska källor har brevet också via den amerikanska ambassaden i Stockholm nått utrikesminister James Bakers stab. I privata samtal uttrycker amerikanska UD-tjänstemän stor förvåning över att brevet inte innehåller något klart fördömande av den irakiska invasionen. En tjänsteman säger att den svenska kopplingen mellan Kuwaitkrisen och Palestinafrågan är synnerligen olycklig. Den officiella amerikanska hållningen är att Irak inte invaderade Kuwait för att hjälpa palestinierna. Den hållningen uttrycktes senast igår av utrikesminister Baker själv. En amerikansk FN-diplomat säger i samtal med Aktuellt att det är märkligt att statsministern pekar ut Palestinafrågan som den fundamentala konflikten i området istället för den irakiska invasionen. Samma person säger att det är lika märkligt att statsministern i sitt brev skriver att en militär lösning av invasionen måste undvikas och tillägger att brevet skrevs bara 7 dagar före säkerhetsrådets beslut att tillåta militär aktion efter den 15 januari. Diplomaten säger att det inte kan vara någon hemlighet för Sverige att en sån resolution var på gång. Statsministerbrevet röner nu till och med så stort intresse att under en adventsgudstjänst med svenska församlingen igår i Washington så cirkulerade faxkopior av brevet i kyrkbänkarna. Strax innan det var dags för ambassadör Anders Thunborg att hålla sitt traditionella adventstal till församlingen.
Sydafrika den 4 december 1990. Det är inte oro bara mellan vit och svart utan även mellan svart och svart.
Enligt en ANC-talesman i London kommer ANC-ledaren Oliver Tambo att efter 30 år i exil nu återvända till Sydafrika. Samtidigt kommer uppgifter om att minst 54 personer dödats på olika platser runt om i Sydafrika det senaste dygnet i nya våldsamma strider mellan svarta. De flesta dödsoffren rapporteras från kåkstäderna utanför Johannesburg.
Vapnen var de samma som solohövdingen Shaka utvecklade under 1800-talets inbördes strider och som gav hans folk en tid av dominans. Hans offensiva taktik tycks de också ha studerat noga, dessa nya solo-impis.
We are Zulus.
Sure.
Yes.
De här bilderna är från det senaste dygnets strider i Tokosa där minst 24 svarta dog. Varför började det och hur? Uppenbarligen med ett rykte om att ANC-anhängare skulle vara på väg.
We heard that they are coming to our hostel.
So where are you going now?
No one to meet them.
What are you going to do when you meet them?
You know yourself. It's a fight.
Det blev mycket riktigt strid och i den skonades inte ens de redan fallna. Polis och militär sattes in och skingrade de stridande, åtminstone för ögonblicket, genom att skjuta skarpt. Ministern för lag och ordning, Adrian Flock, och ANC-ledaren Nelson Mandela besökte Tokosa under natten. Adrian Flock fick lyssna till nya anklagelser från ANC-anhängare om att polis och militär på olika sätt hjälpt Inkatha-kämparna. Han har också fått se en video som anses visa just detta. Till exempel hur tre svarta aktivister lämnar ett militärfordon för att ge sig in i kampen. Men det ansågs inte som bevis nog.